Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till podden Utan dig med mig Emily.
Och mig Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika. Och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
Idag har vi en gäst med oss som heter Jenny. Och vi har bjudit in dig för att du ska få dela med dig om din son Matteo. Och Matteo dog den 15 februari 2023 till följd av hjärnsjukdomen MLD.
Ja.
Som du också precis här innan inspelningen lärde mig är en tvillingsjukdom till Krabbes sjukdom som min tur hade.
Det stämmer.
Det känns jättefint för oss att du vill vara med och vi är jätteglada att vi får vara en del i att sprida minnet av eran Matteo.
Tack så mycket. Ja, och även sprida kunskap om den här sjukdomen som är ganska ovanlig faktiskt. Så att, det är också någonting som jag gärna skulle vilja göra. Och egentligen gör ganska mycket även på min Instagram. Att jag är ganska öppen om den här sjukdomen. Så jag tycker det är väldigt viktigt.
Det är jätteviktigt. Och det är jättefint av dig att du vill dela med dig så mycket som du gör. Och hjälpa och sprida och skapa förståelse och kunskap överlag.
Ja, skapa kunskap och förståelse. Även liksom hur det är att faktiskt förlora sitt barn. Eller en närstående. Eller... ja, vem som helst liksom. Det är ju en väldigt stor bearbetningsprocess att få en sån här diagnos på sitt barn, men sen även allting som kvarstår efteråt. Det är ju alltså det är ju en livslång sorgeprocess liksom. Så jag tycker det är väldigt viktigt.
Och nu tänker jag alla som lyssnar här kanske funderar då vad du heter på Instagram. Så de kan kika in på dig där.
Ja, jag heter missje.e.
Vi kan skriva det också i texten sen till avsnittet.
Ja, det går bra.
Men skulle du vilja börja berätta lite om Matteo?
Matteo är född den 17 april 2020 och jag födde honom med ett akut kejsarsnitt. han var väldigt trött i min mage och han ville ut. Så allting gick jättebra. De första månaderna var ju självklart väldigt speciellt. Det var min och min sambos första barn. Han var väldigt glad och han var väldigt lugn. Han var helt, helt fantastisk var honom. Han var liksom det här, vad ska man säga, drömbebisen. Skrek liksom väldigt sällan, var alltid nöjd och glad. Och sen när han kom upp lite i ålder där, när han var kanske 9, 10, 11 månader. När de började leka mer och han fann liksom verkligen glädjen i allt. Du kunde ge honom en tom Coca-Cola-flaska med makaroner i. Och han nöjde sig verkligen med det lilla. Han var fantastisk. Fantastisk var han.
Mm.
Och sen fyllde han ju 1. Och då var det ju fortfarande coronapandemin. Så vi höll ett litet här mindre kalas hemma med de närmsta. Det var jättemysigt, jättetrevligt. Och sen när Matteo var 14 månader ungefär, så började jag märka på honom att någonting inte riktigt stämde. Samtidigt som jag tänkte att men det är mitt första barn och man har liksom ingen erfarenhet, utan man pratar med andra mammor och man liksom känner att nej, men det kanske inte är någonting, eller så det kanske bara är så här han är. Men jag fick ändå liksom en, vad ska man säga, en liten så här magkänsla, där är nu någonting som inte stämmer. Så jag ringde till BVC som vi gick till och förklarade liksom att jag tycker att Matteo, när han står upp, så hans, vad ska man säga, att hans knä liksom föll in mot varandra. Och hon sa till mig, nej, du behöver absolut inte oroa dig. Hans leder är säkert liksom överrörliga och det är någonting som kommer rätta till sig med tiden. Då tänkte jag, ja, nej, men så kan det ju vara, tänkte jag. Vad vet jag? Hon är ändå barnmorska och lite så här. Men sommaren kom och han kändes liksom bara mer missnöjd och kom in i såna här skrikperioder. Och jag tänkte, nej, det här är inte lik honom. Från liksom dag 1 har han alltid varit så lugn och glad. Och han skrek kvällar och nätter. Dagarna var det ändå helt okej. Och då tänkte jag, men jag kontaktar barnmorskan igen. Och då sa hon att, ja, men du får nu ringa till vårdcentralen då, så får ju en läkare liksom göra någon slags bedömning. Så jag fick en tid och vi åkte dit och kom in i rummet och jag la Matteo på britsen och den här läkaren, jag pratade lite och så sa han, ja, men jag ska undersöka Matteo. Och då låg Matteo på ryggen och han liksom tog sina händer runt liksom hans vrister. Och började cykla med benen och han tryckte upp knäna mot magen och försökte känna på höfter och knä och fötter. Och Matteo, han skrek. Åh, vad han skrek. Jag kan fortfarande höra liksom hans skrik. Och jag sa till läkaren, men vänta lite, nu räcker det. Jag måste få trösta honom först. Och han sa till mig att det är jättesvårt för mig att avgöra om Matteo har ont eller om han kanske är rädd för mig. Matteo kunde vara lite så här känslig mot folk som han inte kände, som han inte hade träffat innan. Så sa han att jag skickar ändå en remiss till barnkliniken bara för att vi inte ska missa någonting. Och jag tänkte, ja, men det kändes ändå ganska bra. Och det dröjde ju kanske en 7-8 veckor innan vi ens fick tid. Men när tiden väl kom och vi åkte till barnkliniken, då hade de liksom förberett en matta på golvet och det var lite leksaker och det var då en barnläkare och sen var det en sjukgymnast. Och likaväl där som Matteo, han bara skrek och skrek och skrek och han ville absolut inte leka eller vara liksom samarbetsvillig för fem öre. Men då hade jag lite bilder och lite videos som jag hade tagit på Matteo i hemmet. Med tanke på att jag visste om, eller jag kände på mig att det kommer vara svårt för läkaren liksom att undersöka honom. Och då sa läkaren till mig att nej men jag kan inte se liksom att det är någonting som är fel. Och då började liksom frustrationen i mig att hur kan du inte se när jag visade vissa bilder och videos som kanske var sedan tidigare. Och visade då bilder och videos som var kanske från samma vecka som vi var där. Och hon sa liksom att nej jag tycker att du får liksom avvakta och så får du ringa tillbaka om det skulle bli värre. Och jag tänkte att jag ska inte ge mig. Så jag sa, men åtminstone kan du väl skicka en remiss så vi kan få göra en röntgen med tanke på att under de här veckorna som hade gått innan vi fick tid till barnkliniken så hade ju hans ben förändrats ganska mycket. Hans fötter och hans tår pekade liksom ganska mycket neråt och även att knäna liksom nästan slog i varandra när han kunde stå upp eller man försökte gå med honom. Men hon avvisade mig på en remiss till röntgen och tyckte inte alls att det var nödvändigt. Och till slut så känner man ju att alltså man är så tömd på energi och luft inne i det här rummet. Så jag tänkte att nej, vi åker hem.
Och då Hur var det då på nätterna och så? Hade det blivit bättre eller var det fortfarande skriknätter?
Det var en del skrik och jag vet att jag ringde tillbaka till barnmorskan och hon sa till mig, men det kan ju vara nattskräck. Och hon frågade liksom, kommer det här vid samma tidpunkt? Vaknar han ofta eller somnar han vid samma tid? Och hon frågade lite frågor och så här och det... Jag sa till henne att jag kan liksom inte se något specifikt mönster på att det skulle vara nattskräck utan det kom ena natten och sen kunde han sova ganska bra nästa dag och sen så tredje natten kunde det vara samma igen. Så det fortsatte ju, det gjorde det. Och då sa min sambo att nej, nu får du ringa tillbaka till den här barnläkaren, till barnkliniken och så gjorde jag det. Och då sa hon att jag kan boka in en ny tid till dig men så att du vet, det är väldigt lång väntetid. Så tänkte jag, okej. Så sa hon, du kan få en tid om 6 veckor. Och då tänkte jag, herregud, ska jag vänta 6 veckor? Och det fanns ju inte jättemycket som man kunde göra. Man känner sig väldigt maktlös i en sån situation. Så det var ju bara att vänta. Och under tiden på de här 6 veckorna, då förlorade Matteo funktionen att stå upp när man höll honom i händerna. Han stod inte heller frivilligt upp vid ett bord eller vid sitt leksakskök. När han satt på rumpan så var han väldigt ihop. Alltså han sjönk ihop väldigt mycket med ryggen och... Han satt nästan och gungade liksom på svanken och fick hålla liksom balansen och man var tvungen att vara med hela tiden så att han inte skulle ramla. Sen fick vi då den här tiden och kom dit, det var exakt samma sak. Hon säger att hon kunde inte se någonting speciellt. Och då sa jag att Nu får du faktiskt skicka oss till en röntgen för annars kommer jag gå vidare med det här. För att jag ser ju att detta är inte normalt. Och då var vi ju inne redan liksom i november. Och jag började ju detta på sommaren där, augusti någon gång. Hon ville gärna ha mina bilder och mina videos så de förde jag över till henne. Och hon sa att hon skulle prata med sina andra kollegor på ett annat sjukhus. Och när hon väl hade gjort det. Då fick vi kontakt med en neurologläkare som tog sig an oss direkt. Och efter det så gick det väldigt fort. Då fick vi hjälp direkt. Antagligen för att hon såg att det här är verkligen någonting som inte stämmer. Jag hade ju dokumenterat liksom med min telefon, både med bilder och videos, under 5 månaders tid. Så man kunde ju se en väldigt stor förändring. Och då fick vi hjälp direkt. Hon bad oss komma in. Vi fick en akut tid hos henne. Och det var ju samma där. Hon fick ju absolut inte undersöka Matteo. Han var ju så ledsen. Och jag tror också att under den här perioden så hade han ju väldigt ont. Och det slog ju mig sen. När jag såg liksom hur mycket han hade backat i utvecklingen, så slog det ju mig att han har nog fruktansvärt ont. Vad det än är som han har eller bär på, eller vad det nu är, så har han ont. Det kunde jag se på honom. Så den neurologläkaren skickade honom på en akutröntgen, en magnetröntgen. Och jag och min sambo fick lämna blodprov. Och han var på röntgen den 27 december och vi lämnade våra blodprov. Och den 11 januari blev vi kallade till Lunds universitetssjukhus och då fick han sin diagnos.
Hade ni läst om sjukdomar eller hade ni liksom stött på den här sjukdomen tidigare? Visste ni vad det var de pratade om när ni fick höra den diagnosen?
Jag hade aldrig hört den här sjukdomen för. Aldrig. Och när vi kom in i det här rummet där den här neurologläkaren satt med en annan neurologläkare som jobbar i Lund. Och jag kom in i detta rummet och jag bara kände liksom att det här är inte bra. Jag såg på dem att detta är inte bra. Det är någonting som är fel. Och den här läkaren, hon drog egentligen inte ut så mycket på det. Hon sa liksom rätt ut. Vi har kollat igenom Matteos röntgenbilder, berättade vad hon hade hittat på hjärnan och lagt ihop det med våra blodprov. Och detta visar ju sig att MLD är ju en genetisk sjukdom. Så både jag och min sambo har ju anlag för den här sjukdomen, vilket vi inte visste. Vi hade ju ingen aning på grund av att man testas ju inte idag för ovanliga sjukdomar om du inte har råkat ut för någonting tidigare. Så det var så de kunde komma fram till att han hade MLD och hon sa ju till mig att Matteo kommer förmodligen bara leva till han är 4 eller 5 år.
Och hur gammal var han då när han fick diagnosen?
Då var han ju 1 och 1/2 ungefär. Han fick ju diagnosen den 11 januari och skulle fylla 2 i april. Så han var lite mer än 1 och 1/2.
Och hur var det? Alltså jag förstår ju hur det var. Jag kan känna igen mig jättemycket där du beskriver. Men hade ni pratat om, hade ni liksom kunnat trott att det skulle vara någonting så hemskt?
Nej, när vi satt i bilen och vi var på väg ner till Lund, då satt jag liksom och tänkte, men vad kan det vara? Kan det vara positivt eller negativt? Hon sa ju egentligen ingenting på telefon. Hon bad oss bara komma till Lund för att vi skulle gå igenom röntgenbilderna. Så jag hade ju egentligen ingen aning om vad jag skulle förvänta mig när vi kom dit. Vilket jag sen förstår i efterhand. Sådana här typer av besked hoppas jag ju inte att man kan få på telefonens. Men jag satt ju absolut och tänkte på, är det bra eller är det dåligt? Vad är det värsta? Ja, han kanske har cancer. Eller kanske har någonting som vi åtminstone kommer klara av. Någonting som han kommer överleva. Någonting som vi kommer kunna överleva som familj. Men när vi då fick detta beskedet så hela min värld rasade samman. Jag har fortfarande liksom en del minnesluckor på hur jag faktiskt reagerade. Och jag har ju frågat den här neurologläkaren flera gånger vad jag har ställt för frågor. Vad har jag sagt? Det blev liksom bara svart för mig. Samtidigt som min sambo gick och bar på Matteo, samtidigt fick det här beskedet och han liksom kunde inte riktigt höra vad de sa, för han var så fokuserad på Matteo, för han kände ju igen sig det här med sjukhus och personer i vita kläder, och det gillar han ju inte alls. Så jag tror inte att min sambo riktigt hörde eller förstod, medan han ser att jag sitter på golvet och bryter ihop fullständigt. Så det var, ja, men det var fruktansvärt. Fruktansvärt var det.
Hade Matteo då vid det här tillfället börjat fått mediciner?
Nej, inte när vi fick beskedet, men det sattes ju in ganska omgående. Då skrev de in oss på habilitering och vi fick ju komma dit och träffa då den här neurologläkaren som var med verkligen från dag ett till sista dagen. Hon släppte inte oss. Och det var så otroligt skönt att ha henne med hennes erfarenhet och hennes kunskap. Så att det var henne och så var det sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, dietist. Alltså vi var ju ett helt team. Men vi skickades ganska snabbt dit och hans läkare sa liksom att vi måste sätta in medicin. Och han ska få mot nervsmärta, han ska få lite lugnande och... Det var lite svårt för henne också, kan jag förstå och kan jag tänka mig nu liksom i efterhand att han, eller att hon, vi måste liksom testa. Var ska vi börja? Vilken medicin reagerar han bäst på? Vilken medicin lindrar smärtan mest? Men också ta bort hans oro. Han var ju väldigt orolig och säkert därför han var väldigt ledsen, för att han visste ju inte vad som hände. Han kände ju bara smärta liksom. Men det, medicinerna sattes in ganska omgående.
Det blir ju att jag jämför mycket med Ture när han insjuknade. Men Matteo var ju äldre. Så han hade ju kommit längre i sin utveckling.
Mm.
Hur var det att liksom hantera det? Att han ändå var så pass stor att han också märkte att han tappade funktioner.
Det var jättetufft att se sitt barn som ändå är så litet men som ändå är så medveten. Det var jättetufft. Vi försökte ju verkligen liksom hålla humöret uppe när han var vaken. När han gick och la sig, då kunde jag och min sambo gå och bryta ihop. Skrika, gråta. Men vi försökte liksom när Matteo var vaken, vi försökte leka och vi försökte göra saker. Men när vi märkte att han inte klarade det. Han blev väldigt frustrerad och han tog ju saker och kastade det. Och det var också lite chockande för mig att se att han var så medveten trots att han var så liten. Och jag vet att jag sa det till min sambo att alltså han förstår verkligen. Han förstår liksom verkligen innebörden med att han inte kan greppa en boll till exempel. Han kan inte greppa en bil och köra på sin matta liksom. Och det var fruktansvärt jobbigt att se. Men jag vet att han blev ju alltid väldigt ledsen. Och då tog jag alltid honom därifrån. Och så gick vi och satte oss i soffan och tittade på TV till exempel istället. Och han fick en flaska med lite mjölk eller välling. Så det gick ju över ganska snabbt för honom, medan det satt ju i mig fortfarande väldigt mycket. Att ha se, alltså, kunnat se sitt barn ha kunna leka och sen kan de inte leka.
Mm.
Det gjorde jätteont.
Hade han lärt sig att prata mycket?
Han kunde ju säga mamma och pappa. Han kunde härma en del djur. Han kunde säga titta. Och han kunde säga babba. Det var väl egentligen det som han kunde. Så. Men när han inte kunde säga mamma längre. Jag vet att jag... När jag märkte liksom på honom att han började försvinna mer och mer. Så tog jag min telefon och filmade honom. Så sa jag, kan du säga mamma? Och då vet jag... Då sitter han i soffan och så säger han liksom mamma, mamma flera gånger. Och det var sista gången jag hörde honom säga mamma. Så det var, ja, det var väldigt tufft faktiskt. Det var jättetufft, samtidigt som jag är väldigt tacksam över att man kommer på de här små grejerna liksom, att nu ska man ta upp sin telefon och nu ska man filma, för man vet liksom inte om detta är den sista gången som man hör det här, eller den sista gången han kan göra detta, eller... Ja, det var extremt tufft. Det var riktigt jobbigt.
Mm. För med det här diagnosbeskedet så fick ni också information då om att den här hjärnsjukdomen innebar att, ja, att den var dödlig, men också att han skulle tappa i princip alla sina funktioner.
Mm. Ja. Det sa de till oss, att successivt liksom under sjukdomsförloppet så kommer Matteo att tappa sina funktioner. Och det innebar ju allt. Allt från att kunna leka, greppa saker, kunna äta, kunna sköta mage. Allting liksom skulle han tappa, och de förklarade för oss liksom att till slut så kommer han liksom bara existera. Han kommer förmodligen att bli både döv och blind. Så ja, allt skulle han förlora.
Mm. Och hur var tanken att ni liksom skulle leva med det här? Var ni mest hemma eller blev ni inlagda på sjukhus?
Första tiden var vi väldigt mycket hemma. Vi hade ändå ganska mycket under kontroll, tyckte vi. Och Matteo kunde fortfarande sitta i en vanlig liksom bilbarnstol, och vi kunde ändå åka till våra habiliteringsmöten. Och han kunde träffa sjukgymnast och arbetsterapeut och kunde prova ut lite hjälpmedel. Han fick ju till exempel en sån här speciell badstol. Han fick en rullstol och... Då gick det ganska bra, och vi kunde också sköta medicineringen hemifrån. Men sen kom det ju en tid där han, när han åt mat, så satte han ju väldigt mycket i halsen. Och det var också en sån grej som liksom skrämde oss, att det ska inte vara det som gör att han går bort, utan vi måste liksom fixa detta. Och då vet jag att då ringde jag till läkaren och då sa jag att nu har han jättemycket problem med sväljsvårigheter. Och då sa hon ju att ni måste sluta mata honom. Och att de skulle sätta in en sond på honom. Så de satte en sond på honom i väntan på att han skulle få en PEG, en knapp på magen. Vilket han aldrig fick. Så han hade ju bara sond.
Fick han inte det för att han inte hann?
Han skulle fått en PEG-knapp på magen. Problemet var att det var alldeles för lång väntetid. Och likadant där, jag försökte trycka på och trycka på och trycka på. Men det hjälpte inte, för att under tiden så Matteo, han blev liksom så pass sjuk i sin sjukdom att när det väl var dags, för han fick en tid liksom, då åkte vi till Lund och då sa de att nej, han kan inte få det här. Så tänkte jag, nej, varför inte det? Och då sa de att nej, Matteo, han är alldeles för sjuk. Så skulle vi söva ner honom nu för operation så kommer han inte vakna igen. För han var liksom för svag för att kunna hantera en narkos. Så han fick ju leva med sin sond i nästan ett år. 10 månader ungefär hade han sond. Som vi fick ju byta såklart i mellanrum. Och han drog ju ut den några gånger och så här. Men ja, han hade sond nästan 10 månader.
Och då fick han både mat och mediciner där?
Ja, han fick ju väldigt snabbt liksom svårt att svälja både mjuka, alltså mat och dryck, och satte mycket i halsen. Så, och det var också en sån sak som var väldigt jobbigt, att sluta mata sitt barn. Han älskade ju att få mjölk i flaska till exempel. Det var hans mysigaste stund när vi kunde sitta i soffan. Han kunde få mjölk i sin flaska och vi kunde kolla på Bullybumpa. Så varje gång han såg flaskan så pekade han och skrek liksom. Och det gjorde så ont i mig att inte få ge han det som han ville ha. Så till slut så tog jag alla flaskorna och stoppade vad det i en påse och stoppade undan det liksom. För det var också, det var jobbigt för honom, men det var också jättejobbigt för mig att inte kunna ge mitt barn det han vill ha. Det var jättetufft.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hur tycker du liksom att det var ifrån att, ja men, allting gick ju ändå så fort. Trots att du visste, du märkte ju att någonting inte var som det skulle. Men då hade du liksom nyss blivit mamma. Mm. Och ja, men kanske hade någon mammagrupp eller liknande. Och hur var allt sånt att hantera för dig? Att inte vara med på det längre på samma vis?
I den stunden där så var det ju också mycket restriktioner kvar från corona. Så jag gick ju aldrig på någon sån här mammagrupp på BVC och så. Men jag hade ju en del vänner som hade barn. Som både var lite äldre men även i Matteos ålder. Och det var självklart jättejobbigt. Jag hade jättesvårt att vara kring andra barn. Den första tiden liksom efter att jag hade fått sin diagnos, att jag hade så mycket problem att jag kunde knappt gå ut med min hund och se barn leka på en lekplats. Det var jättetufft. Det var många gånger som vi liksom inte åkte till andra vänner för att vi klarade inte av att se liksom andras barn, även om vi älskar våra vänners barn. Så var, alltså det gjorde bara för ont. Och även om vi hade liksom besök här så frågade alltid våra vänner liksom, ska vi lämna barnen hemma eller är det okej att de följer med? Och jag kände att jag måste vara liksom jätteärlig och skrev att jag älskar era barn, men tyvärr så jag klarar inte av det. Så, och våra vänner respekterade ju det. Och det var jätteskönt att få det stödet. Men klart att det var superjobbigt. Jättejobbigt.
Hur tycker du att det är nu att träffa eller se andra barn?
Nu så känns det helt okej. Vi var ju väldigt isolerade kan man väl säga liksom under hela Matteos sjukdomsförlopp och även hans sista månader och sista tid. Och även efter hans bortgång så var vi ju väldigt isolerade. Hade också väldigt svårt då att umgås med mina vänners barn och så, men nu så känns det ändå helt okej. Okay. Det känns inte bra, men det känns helt okej. Okay. Och jag tänker också att det får liksom ta den tiden den tar. Jag tänker inte stressa fram någonting eller pressa fram någonting. för någon annans skull, utan jag ska göra detta i min takt och jag ska ta den tid som jag behöver. Och vill mina vänner förstå det eller vill de inte förstå det, det är upp till dem. Jag måste lyssna på mig själv och vad jag vill göra och vad jag känner att jag klarar av. Som sagt, vissa dagar är fortfarande bättre än andra, men det känns ändå helt okej nu att vara runt andra barn.
Skulle du vilja berätta om Matteos sista tid?
Ja, absolut. Vi kan väl ta de sista 2 månaderna. De var ju väldigt intensiva och väldigt tuffa och väldigt jobbiga. Men Matteo, han blev ju sjuk där mellan jul och nyår. Han var väldigt förkyld och rosslig. Hade feber och vi åkte in med honom till barnavdelningen. Och de tog ju prover och så här, och då visade det sig att han hade fått RS-virus. Och då sa ju hans neurologläkare liksom att ni ska nu ta och förbereda er på att detta är hans sista tid, för att RS-virus är ju väldigt tufft för barn som är liksom friska överlag, eller kan vara väldigt tufft. Men då för barn som har underliggande sjukdomar så kan det vara extra tufft, och speciellt då i Matteos fall där han redan var så svag och så skör i sin sjukdom. Så vi tillbringade nyårsafton på barnavdelningen. Vi fick faktiskt komma hem på kvällen på permission. De tyckte att de hade ändå honom under liksom kontroll. Så vi fick ändå komma hem och det var väldigt skönt. Och läkarna trodde ju inte att han skulle återhämta sig. Men varje kväll så pratade jag med Matteo, och han sa liksom, du ska klara detta här. Du är inte redo att lämna oss än. Och han kämpade och kämpade. Till slut så var han liksom frisk från sitt RS-virus. Men han var ju väldigt svag. Väldigt okontaktbar. Hade liksom förlorat, vad ska man säga? Du kunde liksom titta på honom, han tittade på dig, men han tittade liksom rakt igenom. Det var som att han såg dig men ändå inte. Och sen blev han ju bara sämre och sämre. Och hans sista vecka, han kräktes jättemycket. Och under den här perioden så hade vi även fått hemsjukvård till Matteo. Då vi hade väldigt svårt att transportera honom med egen bil till sjukhuset. Så vi hade ju hemsjukvård. De kom 1 till 2 gånger i veckan på rutinkontroller liksom. Helt, helt fantastiska människor. De var alltid så trevliga. Hade alltid så gott bemötande. Och vi blev ju väldigt nära. Alltså vi kunde ju verkligen prata om allt, och det var nästan så att de kände sig lite hemma här. De var ju här så ofta och vi pratade och så. Och hon, den läkaren som tillhörde hemsjukvården, hade ju även jobbat med Matteos neurologläkare. Så de kände varandra. Och det var också en så här extra trygg punkt liksom, att de kunde kommunicera på ett helt annat sätt. Men Matteos sista vecka då kräktes han jättemycket, och hon kom hit, hans läkare från hemsjukvården, och hon sa att, vet du vad Jenny, jag tror faktiskt att du kommer behöva plocka bort maten. Och då tänkte jag, va? Alltså hur ska han då liksom få i sig sin näring och energi och så här för att orka? Och då sa hon till mig att detta är liksom ett tecken på att hans kropp börjar ge upp, och det är därför han kräks och får inte behålla någonting. Och då tänkte jag, okej. Okay. Och då sa hon liksom att nu måste ni förbereda er. Och detta var en onsdag, kommer jag ihåg. Och jag frågade henne, men kan jag få fortsätta ge honom vatten? Och hon sa, ja men du kan fortsätta ge honom vatten. Om han inte liksom kräker och så, så kan du fortsätta. Men är det så att hans kropp reagerar på vatten också, då måste du sluta ge han vatten. Och då visste jag inte riktigt liksom hur jag skulle reagera. Men vi plockade ju bort maten och på torsdagen dagen efter så ringde jag till hemsjukvården, till läkaren, och så sa jag att jag har testat ge vatten och han kräker. Och då sa hon till mig att jag liksom beklagar, men då måste du plocka bort vattnet också. Och jag tänkte, ja. Jag blev så chockad, för att jag trodde liksom att det var i den här fasen vi skulle vara i nu. Att han bara skulle existera, men ingenting annat. Och jag trodde, jag hade liksom sett detta framför mig, att ah, men det, så här kan det pågå i flera år. De sa ju att Matteo kan bli i 4-5 år. Och han hade inte ens fyllt 3. Så det var en jättestor chock för mig. Och då sa hon liksom att, om ni har tur så är det liksom 48 timmar kvar. Och då bara bröt jag ihop helt.
Just det där beskedet att man ska sluta ge mat. Det är ju, vi fick också det beskedet. Och det är ju det mest onaturliga man kan göra. Att inte ge sitt barn mat.
Ja. Och det var ju många av de här grejerna som liksom att, ja men nu måste vi plocka bort leksakerna. Och sen så måste vi plocka bort det här. Och sen måste vi plocka bort hans flaska. Sen måste vi plocka bort hans mat. Som han då kunde äta ju genom munnen. Och så plocka bort det här. Och det här. Och det här. Och sen till slut då när han var så sjuk så, ja nu måste vi plocka bort sån maten. Och nu måste du plocka bort vattnet. Alltså det var så här, det var så mycket liksom, allting bara togs ifrån oss. Och man hann inte heller liksom stanna och reflektera över vad är det egentligen som händer. För att allting gick så himla fort. Och man var, eller jag var i alla fall kvar i mitt huvud liksom flera månader tillbaka. Jag hade så svårt att liksom, även om jag försökte vara här och nu och göra liksom det bästa för Matteo, för liksom så här dag för dag. För det var verkligen så, vi kunde inte blicka en vecka fram. Det var helt omöjligt. Utan vi var verkligen tvungna att ta dag för dag. Men någonstans i mitt undermedvetna så var jag ändå så långt bak i tiden. Och det kändes som att sjukdomen den bara sköt honom framåt. Och vi hann inte med. Och som du säger, det är verkligen det mest onaturliga. Att inte få ge sitt barn mat eller vatten. Så ibland så känns det som att, alltså att jag gjorde så att han gick bort. Det är de här skuldkänslorna som kommer. Det är det här samvetet liksom att jag tog bort maten och vattnet. Jag gav inte dig det som du behövde. Det har varit en jättestor sak för mig. Mm. Att bearbeta liksom.
Ja, det är svårt. Och samtidigt så var ju det bästa för honom i den stunden.
Precis. Och det var ju också någonting som läkaren faktiskt fick komma hit och förklara för mig. Liksom ansikte till ansikte. För att jag hade så fruktansvärt svårt att förstå det här. Och hon försökte liksom säga, ja men Jenny, om du fortsätter med detta här. Detta kan liksom sluta med att du fyller hans lungor med mat. Och då kommer han gå bort utav det. Och det vill du inte. Så fortsätter du ge honom mat och vatten. Han kommer bara bli sämre. Och när vi hade suttit ner och pratat och så. Då började jag ju liksom så här komma tillbaka med. Och då förstod jag ju verkligen vad hon menade. Men jag var fortfarande liksom så fast i mitt huvud. Att jag bara känns som att jag hade plockat bort hela mitt liv för min son. Och det är ju också en del utav liksom bearbetningen i det hela. Bearbetat att ens barn har fått en diagnos och sen den tuffa tiden som man har gått igenom Och sen den sista veckan och bortgång och allting efter. Allting är ju en bearbetningsprocess liksom.
Och när man förlorar ett barn förlorar man ju verkligen en del av hela sin framtid också.
Ja, och en väldigt stor del av mig själv har jag förlorat. Som jag känner liksom att jag kommer aldrig kunna hitta tillbaka. Och jag kommer ju definitivt aldrig bli den som jag var innan. Aldrig. Det känns så fruktansvärt långt borta. Samtidigt som man förändras ju som person under såna här omständigheter. Man ändrar ju sina värderingar kanske, sina mål i livet och vad man har liksom för ambitioner eller vad det nu än kan vara. Men, eller jag har gjort i alla fall, jag har ju förändrats jättemycket.
Nu har det inte gått jättelång tid sedan Matteo dog heller.
Nej.
Nu när vi spelar in är det ungefär en månad kvar tills det har gått precis ett år.
Ja, det stämmer.
Men finns det någonting som du, alltså när vi pratar om så här hur man förändras som person, finns det någonting som du ändå tycker så här har varit positiv i dig, i din förändring?
Det är en väldigt svår fråga. För att jag skulle vilja säga både ja och nej. Men det som har varit positivt så sett är väl att, och det är sorgligt att säga, men man har verkligen sett vilka som finns där, vad det än gäller. Vilka i din omgivning som skulle trampa över eld för att hjälpa dig. Man har verkligen lärt sig vilka som står vid en sida. Och jag och min sambo har ju hållit ihop alltså genom hela detta här. Även om vi är två olika människor, vi bearbetar på två helt olika sätt. Så det positiva som jag vill ändå ta med mig så sett är nog att man har verkligen sett människors riktiga sida. Och då kan det vara allt vara från vänner till familj, kollegor. Och det är en sak som jag tar med mig positivt så att säga. Jag har liksom öppnat upp ögonen för vem man har haft i sitt liv och vem som är beredd att göra vad faktiskt.
Men sen blev det den 15 februari.
Mm. Ja, läkaren sa ju där på onsdagen, torsdagen liksom att vi skulle förbereda oss på att vi bara hade 48 timmar kvar tillsammans med Matteo och att vi skulle liksom ringa ja, men familj och vänner. Och även där var ju hemsjukvården väldigt liksom stöttande och frågade, hur vill ni ha det? Vill ni vara hemma eller vill ni kanske vara på sjukhuset? Vill ni vara ensamma eller vill ni att vi ska vara här? Och jag sa ju till dem att jag skulle nog vilja att ni är här. Det känns ändå ganska tryggt för att du vet ju inte vad som kommer hända när han väl går bort. Jag var ju väldigt rädd för att Matteo skulle kvävas till döds. Varför vet jag inte. Det var en sån grej som hade kommit upp i mitt huvud och det hade fastnat där. Och jag var så fruktansvärt rädd för att han skulle kvävas och att man skulle ha den minnesbilden av honom. Men det sa ju hans läkare flera gånger att det kommer han inte göra. Samtidigt som jag var så fruktansvärt rädd för att missa. Alltså när han skulle gå bort. Tänk om jag sover. Tänk om ingen hör. Tänk om vi vaknar på morgonen och så har han somnat in. Men hon sa ju också till mig att du kommer märka det. Så helgen kom och våra vänner och familj hade varit här och vi hade liksom inte gjort så mycket utan bara så suttit nära, umgåtts, funnits liksom där för varandra. Och jag vet att hans läkare, hans neurologläkare ringde varje morgon och varje kväll och frågade hur går det? Hur mår han? Och jag sa ja, Jag vet inte vad du vill att jag ska säga, men han krigar på. Det var precis som att Matteo var inte redo att lämna. Och hon sa flera gånger att det här är helt ofattbart att han orkar. Men han hade ju ett väldigt starkt hjärta. Och det är ju också så att hans hjärta hade ju ingenting med sjukdomen att göra, utan hans hjärta var ju friskt. Så efter helgen så kom måndag morgon och hon ringde igen och sa, men hur går det egentligen? Jag sa, ja, exakt samma sak som jag sa till dig igår. Han krigar på. Och hon tyckte också att det var lite konstigt, inte konstigt, det är också konstigt ord att använda, men att det inte hände någonting. Då hade han ju varit utan både mat och vatten liksom i 5 dagar. Och hon var inte alls beredd på att det skulle ta så lång tid. Och vi var ju själv ganska chockade. Men jag kände ändå i mitt hjärta att han vill inte lämna. Han vill vara kvar. Och sen kom ju tisdagen, då var det Alla hjärtans dag. Och då vet jag att jag sa till honom, snälla, håll ut till imorgon. Jag ber dig, gå inte bort och lämna inte oss på Alla hjärtans dag. För jag hade varit så rädd att han skulle somna in vid en högtid så som jul, nyår eller min födelsedag, fyller år i november. Jag hade varit så rädd för det liksom i flera månader, så jag sa till han, jag ber dig, håll ut, men imorgon så får du somna om du vill. Och onsdagen kom och då hade han ju varit utan mat och vatten i en hel vecka. Och under de här dagarna så förändrades han ju extremt mycket. Han blev ju så tunn och så blek. Han försvann liksom helt. Han bara sov hela tiden. Men sen onsdag kväll runt 6-tiden så märkte jag hur hans andning förändrades väldigt mycket. Och vi hade ju även en saturationsmätare på honom för att kunna hålla lite koll, med tanke på att ibland kunde du inte riktigt höra hans andetag. Det var svårt att mäta puls och så här. Och då ser jag att hans saturation går ner och lägger sig på 60. Och då ringer min sambo till hemsjukvården och säger liksom att nu får ni komma. Och när hemsjukvården kom efter kanske en 15 minuter bara, de kom ju direkt. Och då var hans saturation nere på 30. Så då visste vi. Sen tog det ungefär 2 timmar till klockan blev 21:18. Och då hade han tagit sitt sista andetag. Och jag vet att jag höll liksom min hand på hans rygg. Han låg på mage för han var tvungen att ligga på ett speciellt sätt. Det var väldigt svårt att vända honom. Och jag höll min hand liksom på hans rygg. Och han hade blivit så smal. Men jag kunde liksom känna hans hjärta. Och jag pratade med honom under tiden liksom innan han gick bort. Och då, rätt vad det var liksom, så kände jag i min handflata att hans hjärta slutade slå. Och då bara skrek vi. Men jag är ganska säker på att Matteo hörde mig dagen innan. Jag vill tro på att han hörde mig. Samtidigt som nu när man liksom kan reflektera och gå tillbaka och tänka, så önskar jag att han hade gått bort liksom tidigare där, kanske innan helgen. För att slippa se hur mycket han förändrades. Och det var ju som att han nästan hade gått bort, men att hjärtat fortfarande slog. Han förändrades ju så otroligt mycket till utseendet de sista dagarna. Och det har varit jättesvårt att bearbeta de minnesbilderna. Mm. Fruktansvärt svårt. Det har varit så traumatiskt.
Mm. Det är en jobbig känsla att tycka att ens barn ser lite obehaglig ut.
Ja, fruktansvärt. Mm. Jättejobbigt. Och efter han gick bort så, vi hade ju valt, eller jag och min sambo hade pratat där på helgen och sagt liksom att när stunden väl kommer, då vill vi liksom vara ensamma. Vi har ganska stora liksom, familjer på båda sidor och vi kände liksom att ska det vara så mycket folk här och det ska vara så traumatiskt för alla och hysteriskt och liksom då kände vi att då vill vi ha den stunden för oss själva. Men tillsammans med hemsjukvården, för de var ju här och hjälpte oss. Men sen ringde vi till våra familjer och de fick komma och ta farväl. Och det var jättejobbigt att se liksom ens familj och min sambos familj, alltså förlora sitt barnbarn. Det var jättejobbigt. Det gjorde så ont. Det går liksom inte att beskriva. Det finns inga ord i världen som kan sätta ord på den smärtan. Det gjorde nästan mer ont att se liksom alla andra vara så ledsna och så förstörda. Det var fruktansvärt. Men jag hade ju bestämt mig liksom ganska tidigt att jag ville vara den som ska ta hand om Matteo efter han har gått bort. Min sambo som Matteos pappa klarar ju inte det alls. Men jag ville ju vara den som, jag ville liksom klä honom och tvätta honom och borsta håret och göra alla de här grejerna. Och hemsjukvården hjälpte mig med det. En av de sjuksköterskorna hade blivit inringd endast för Matteos skull. Så hon hade jobbat 3 skift. Och att hon kom och hjälpte mig med detta betydde så mycket. Hon hade verkligen hjärtat på rätt plats. Hon hade liksom jobbat över 24 timmar redan. Men var, alltså, kom ändå och hjälpte mig med detta. Och det tyckte jag var så otroligt fint. Och det är någonting som jag kommer vara tacksam för, liksom, för resten av livet. Så de förklarade lite för oss om vi ville ha kvar Matteo liksom över natten. Eller om vi ville att de skulle ringa till transporter som skulle komma och hämta honom. Och jag sa att vi skulle fundera lite, så vi gjorde i ordning honom och alltihopa. Och sen så ville jag gärna hålla Matteo, för jag hade inte hållit Matteo i min famn på nästan 8 månader, för att Matteo var så känslig i sin kropp. Så du kunde liksom inte bära honom, jag kunde inte ha honom i mitt knä, ingenting. Och det var också en sån grej som, när jag satt liksom med honom i min famn i soffan efter han hade gått bort, tänkte att jag skulle få hålla mitt barn igen den dagen. Men då har han redan somnat in. Det gjorde också så ont. Men jag fick sitta där med honom ett tag och min bästa tjejkompis som jobbade som assistent till Matteo, hon var också hos oss. Så hon satt ju med mig och sen så sa vi till hemsjukvården att vi är redo, att ni kan ringa till transport, för att Matteo förändrades även där jättemycket till utseende liksom. Efter han hade gått bort. Och det var jättejobbigt att se. Han blev väldigt liksom likstel. Kritvit. Han var jättefin. Han såg ut som en liten docka. Men vi kände inte att det var rätt att ha honom över natten. Det hade blivit bara för jobbigt. Så de ringde ju till transport. Och de kom vid 2:30 på natten och hämtade honom.
Och nu har det nästan gått ett år snart.
Mm.
Hur känns det att det datumet börjar närma sig?
Ja, jag har alltid haft, sen liksom vi fick diagnosen på Matteo, så har jag alltid haft väldigt svårt att reflektera över tiden. Jag kan inte, alltså jag har väldigt svårt så här att tänka att har tiden verkligen gått så här fort? Och vad har jag gjort på den här tiden? Ett år kan ju vara väldigt långt för många. Men det kan också vara väldigt kort. Och för mig så har detta året känts jättelångt. Det har känts liksom som att det skulle vara flera år. Det är klart att det känns jobbigt. Det gör det. Det känns fruktansvärt tufft. Och att det även var nu första jul och nyår utan Matteo. Det var också jättetufft. Men jag tror att samtidigt så vi har fått så bra hjälp genom psykolog. Jag har gått en traumabehandling. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man lär sig att leva med sorg. Och att man även faktiskt använder sin sorg och försöker göra något positivt utav det. Hur konstigt det än låter, men försöker att hitta din väg som du vill gå. Jag tror att det är jätteviktigt. Annars så tror jag det är lätt att man kan hamna fel. Och det är viktigt att lyssna på sig själv. Ingen annan ska tala om för dig vad du är redo att göra eller inte redo eller någonting. Utan lyssna på dig själv och lita på dig själv framförallt.
Känner du att du har kunnat gjort det? Lyssna på dig själv?
Ja, absolut. Jag kände ju väldigt mycket efter Matteo gick bort att jag tänker inte göra någonting som jag inte vill. Sen om det handlar om vänner eller jobb eller någonting. Jag tänker inte göra någonting som jag inte vill. Jag har varit ganska hård mot mig själv. För att jag annars överlag är en person liksom som kan skita i mig själv alla dagar i veckan. Och tänka på alla andra förutom mig själv. Men efter Matteo gick bort, han lärde mig verkligen att sätta mig själv först. Och att jag ska göra det som jag vill. Så jag tror också att det är en av anledningarna till varför jag har kunnat bearbeta detta på ett så bra, alltså på ett så bra sätt som man kan göra. Sen är det ju så, det är jättesvårt. Vi är alla olika människor, vi alla reagerar olika. Vi hanterar saker olika, vilket är ju fullt naturligt. Men jag tror bara att man hör ofta det, du är så stark, ge inte upp. Men man är inte stark. Jag har inte varit stark. Jag har varit ett liksom vandrande sammanbrott. Och jag känner att det får vara så tills man känner sig färdig. Och kan försöka liksom bygga upp sig själv igen. Det är jätteviktigt. Att inte förlora sig själv i denna sorgen. Även om det är självklart lättare sagt än gjort. Men jag tror det är viktigt att man försöker tänka att allting får ta sin tid. Så är det.
Väldigt kloka ord.
Ja. Det är så jag har hanterat det här i alla fall. Alla gör ju såklart olika, men det är också en av anledningarna till varför jag har varit så öppen på min Instagram. Till exempel om att med min sorg, med min bearbetning, min traumabehandling, mina psykologtider. Vad jag har gjort, vad jag gör som får mig att må bra. Och alla de här sakerna för att jag vill ändå att folk som går igenom den här situationen eller liknande situationer ska kunna känna igen sig och känna liksom att men det är inte omöjligt utan allting tar bara tid men jag kommer komma dit. Sen om det tar 1 år, 5 år, det spelar ingen roll. Det får ta sin tid.
Mm. Många kloka ord.
Ja.
Jag tänker också om du lite avrundningsvis skulle vilja dela med dig om det är någonting som har varit extra bra som ni har fått i form av stöd ifrån folk runt omkring er eller vård eller vad som. Eller om det är något specifikt också som ni har saknat.
Vi har ju fått extremt bra stöd från hemsjukvård och i hemsjukvården finns ju även psykologer och kurator liksom. Även genom habiliteringen som Matteo hade när han tillhörde sitt team. Där har vi också psykolog och kurator och de har det ju rätt att ha 1 år efter bortgång så att säga. Och det är ju kostnadsfritt. Och jag tycker verkligen att man ska ta den chansen om man känner sig bekväm med den psykologen som man har. Och inte tro att 2-3 gånger räcker utan att som sagt ta den tiden som du behöver. Och du har rätt till detta i ett helt år. Så jag tror att habiliteringen där vi har tillhört med psykolog och så vidare har gett oss jättemycket stöd. Men sen även hemsjukvården med tanke på att de var så nära oss i sista, liksom, Matteos sista tid och har varit ett jättestort stöd för oss. Och det som jag känner att jag skulle vilja förändra, det som jag vill att Sverige skulle jobba på, är att faktiskt testa kvinnor som är gravida, att man ska lägga in MLD i liksom PKU-testet som man testar på spädbarn. Men även att om du känner som gravid kvinna att jag vill gå nu och lämna ett blodprov för att se om jag bär på någon specifik gen eller vad den kan vara, då tycker jag att man ska kunna ha rätt till det, vilket man tyvärr inte har idag. Det hade förändrat så mycket för så många familjer och så många barn, och det hade även kunnat rädda barnens liv.
Men den här sjukdomen, är det någonting som, om man får veta den i tidigare skede, att man kan göra någonting åt eller behandla, eller är det?
Det är ju så att har du anlag för den här sjukdomen så måste man gå igenom detta en gång, så som vi har gjort till exempel nu med Matteo, vilket betyder att ett barns liv går åt för att du ska veta vilka gener du bär på. Så i nästa graviditet till exempel, då kan de ju ta ett test på moderkakan och testa specifikt för MLD för att se om det här barnet också bär på den genen, med tanke på att jag och min sambo bär på den båda två. Det är någonting som jag vill förändra, för ett barns liv ska inte gå åt på det här sättet. Och skulle det vara så att barnet i magen bär på samma gen, så kan man sätta in en behandling som heter genterapi. Det kan du göra i tidigt skede innan barnet får symptom. Matteo fick inte det för att han hade gått för långt i sin sjukdom och hade redan alldeles för mycket symptom. Och det hade vi satt honom på en behandling, så hade det bara fortskridit liksom sjukdomen framåt.
Mm.
Så det finns möjligheter, det finns forskning inom det här och det finns en behandling. Och nu har de även öppnat upp på Lunds universitetssjukhus själva center för MLD-behandling för genterapi.
Mm. Och då hur fungerar det?
Jag vet lite grann om det, jag vet inte jättemycket, men det jag vet är väl grunden liksom att det är ju såklart en jättetuff behandling. De slår ju liksom ut hela, vad ska man säga, alltså hela immunförsvaret och byter liksom ut celler i barnets kropp. Så det blir ju som en, vad heter det, ryggmärgstransplantation. Och det tar ju såklart tid. Det kan ju ta upp till 3 månader som man kommer behöva vara på sjukhuset. Det är också så, det finns ju ingen garanti om att barnet kommer klara det. Men så är det ju med alla olika behandlingar idag som man kan få. Så det är det som jag vet just nu. Men försöker ju jobba lite på det vid sidan om. Jag vill ju verkligen gräva ner mig i det där ännu mer.
Men känner du, och du får välja själv om du vill svara på det här eller inte, men känner du eller känner ni att ni skulle vilja skaffa syskon?
Ja, absolut. Absolut. Och ja, det positiva i hela den här sorgliga, traumatiska händelsen, så är det ju att de kan ju ta ett moderkaksprov på mig för att se om bebisen skulle kunna utveckla MLD. Så ja, det är klart att vi vill.
Men om en bebis i magen skulle visa att den har MLD, skulle du då vilja gå vidare i graviditeten och hoppas på en sån här genterapi? Och det att det skulle kunna rädda?
Det är ju de två valen man har. Antingen så fortsätter du din graviditet och föder, sätter in barnet på en behandling ganska tidigt när barnet bara är kanske någon månad gammal. Eller så får jag avbryta graviditeten. Hur jag hade gjort det kan jag inte svara på just nu, för att jag vet faktiskt inte. Det är en svår fråga. Tänker jag på det varje dag? Absolut, det gör jag. Men jag tror att när väl den dagen kommer så ska jag nog skaffa mig lite mer kött på benen, om man säger så. Och då får vi se liksom.
Men hur stor är risken? Är det 25%? Eller
ja,
är det...
Ja. Det är 25% chans att det blir som med Matteo. Mm. Så 25% chans för mig är ganska mycket faktiskt. Samtidigt som det finns fortfarande en chans till att man kan få friska barn. Och att den chansen eller den procenten är högre. Men rädslan kommer ju aldrig försvinna. Att det blir en av de här 25%. Så ja.
Vi hoppas, nu när vi vet att du skulle vilja att Matteo såklart ska få bli storebror.
Mm. Det hade jag verkligen velat. Och hade han varit här så hade han blivit världens snällaste och bästa storebror. Det är jag 100% säker på.
Ja, det har varit jättefint för oss att få prata med dig, och jag tror vi båda känner lika att vi önskar att det här inte var på distans, för nu hade vi velat kramat dig hårt och länge.
Ja, detsamma, detsamma.
Vi är jätteglada att vi har fått höra om Matteo.
Tack snälla för att ni bjöd in mig, och tack så jättemycket för att jag fick dela denna historien och sprida kunskap om hans sjukdom, men även om Matteo, för han var en fantastisk pojke. Jag vill aldrig sluta säga hans namn.
Tack så snälla. Jättemycket. Tack.
Tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.